En podcast från Aftonbladet.
Tone!
Karin!
Hur är läget?
How are you?
Du är så jämn. Du är så väldigt...
Solbränd.
Ja, du är så solbränd.
Jag har varit ute i helgen. Nej, jag åt min self-tan.
Ah, så fint.
Ja, tack.
Det är jämnt och fint.
Tycker du det?
Ja.
Den här är lite så, den är inte lika rik i färgen.
Som färg...
Alltså det finns ju olika, det finns så light, medium, bla bla. Det här är en light.
Light, okej. Okay, superfräsch.
Mm. Annars tycker jag om att göra min spraytan på salong.
Mm.
Men ibland ser man bara så, jag kan inte åka dit och fram och
står
tillbaka.
Står du då med en sån här skrubb i facet? Eller hur gör man ens hemma?
Man gör ja, hemma gör man med en vante.
Med en vante, ja.
Men på salong går man ju in i
dusch. Facet också då?
Ja, fast det gör man sist. Då, typ, den vanten då använder till resten av kroppen, så du tar inte nytt för facet.
Nej.
Utan du bara tar...
Okej.
Okay. Men det som är roligt i den här studion, hur det translates...
Studion dit du inte gick...
Nej, den här studion vi sitter i nu.
Ja, den här studion.
För hur det blir i den här studion när man har self-tan är att det blir väldigt, väldigt fult.
Jaha.
Ja. Så att, ni kommer inte se det Karin säger.
Nej, men det jag är ser en jävla glow.
Thank
you. Mm. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Jag har gjort self-tan för jag håller ju på och gör massa press inför min bok.
Ja, det går väl jättebra.
Ja, det går bra.
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 Det går bra. Imorgon så...
Alltså,
jag är så... Men jag är ändå mycket mindre psykfall än innan jag lämnade.
Mm.
Tycker du inte det?
Jo, alltså, jag tycker mer att det är på ett annat sätt.
Okej, vilket sätt är det nu då?
Nu är det mer en slags
låg
pulserande...
Psykfall.
Liksom
pulserande psykfall.
Pulserande lågintensivt. Förut var det mer högintensivt.
Exakt, nu är det mer bara att jag så jag ska bara gå igenom den här elden.
Ja.
Men imorgon ska jag få se min bok för första gången.
Mm.
Jag ska signera.
Jaha!
Jag ska signera alla förbokade ex på bokuslager.
Kan man få ett ex?
Ja, det kan absolut få.
Mm. Mm. Jag pratade med mina kompisar i helgen, för jag var på en tjejhelg i helgen, och då pratade de om den här att du och jag har ju pratat om vad man har för bild av livet, alltså som en slags grundmetafor för livet, hur livet är. Jag vet att du pratar om det i podden Livsreglerna.
Ja, det har absolut inte kommit än. Men,
okay. Nej, men vi har ju pratat om vilken metafor för livet man har.
Ja. Vad är din metafor egentligen?
Nej, men vi har samma. Och att det är att vi är ju båda stenbockar.
Så är det.
Och jag tänker ju, precis som du, att jag går upp för ett berg.
Ja.
Och då fäller man ner
huvudet. Och det är snöblandat regn.
I min är det snöblandat regn.
Och det blåser som i Malmö när jag var barn.
I min är det så här. Det är olika väder.
Okay.
Ibland är det sol, ibland är det snöblandat regn. Ibland är det fint, ibland är det fullt. Det spelar ingen roll. För man bara går på. Och sen går man på och så är det uppförs. Så här, så går man upp med hornen så här. Dong, dong, dong. Fäller ner hornen. Mm. Och sen kommer man upp. Och då tittar man ut så här. I en sekund.
Och så bara, rullar man ner som en korv.
Nej, utan då är man så här, jaha, okej, okay, det fortsatte.
Ja, det är sant.
Det här var bara en platå. Och det jag inte såg när jag var på väg upp hit var att
det bara
nu börjar nästa. Och så börjar man
upp igen. Det är faktiskt sant. Det är mer att man rullar ner. Nej, men för i min är ju exakt samma som du vet. Men i min så står det ju folk som på när man springer ett maraton.
Mm.
Så står folk i den här berget som man går och skriker på en. Och då kan de skrika typ så här: jag älskar dig, du är bäst. Ja. Eller så skriker de så: jag hatar dig, du är så jävla obegåvad. Du är så här,
aha.
Spelar in, vad de än skriker.
Okay. Men allting är inför en publik.
Ja, inför belackare och
beundrare.
Mm. Men jag vet inte om de är inte där specifikt för att titta på mig. De bara
är där. Och så ser de dig.
De ser mig. Men vad de än skriker så lyfter jag inte på huvudet.
Nej.
Jag bara fortsätter gå.
Spelar roll.
Och i mitt huvud så är det en backe jag brukade gå i när jag gick hem från skolan i lågstadiet.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men för att vi var och gick upp för ett berg i helgen. Mm. Och då pratade jag med min kompis om det. Hon är fisk.
Okej.
Och hon var så här, nej, men min metafor för livet är att jag simmar runt.
Fy vad mysigt.
Nej, men det var, hon var så här, ibland är det motströms, ibland är det medströms. Ibland blir man kastad till Sargassohavet och måste man simma tillbaka igen. Jag tyckte ändå det var kul att hon hade det som en slags grundbild av sitt liv.
Verkligen. Ja, vi bara hittar symboler för sitt liv.
Ja.
Och då är ju stjärntecken en bra grej.
Ja,
det alltså jag
sätt.
Tror ju inte på astrologi.
Nej, men det är kul gillar, att hålla på och
det är
leka
kul
med
att
bilder.
Man har fått en bild och så kan man tänka på hur den bilden passar in på en själv. Mm. Men jag faktiskt
det skapar ju också ett band tänker jag mellan oss att
verkligen,
vi båda är stenbockar.
Ja, verkligen. Och jag tror typ det var du som stenbockifierade den bilden för mig.
Ja, okay.
Innan var det bara att jag men nu tänker jag mig själv som en get.
Ja.
Exakt.
Ja,
innan var det bara jag i den min barndomsbacke ja. Med belackarna och ja. Beundrarna.
Och då var du inte geten. Hade du inte, eller du var inte den här stenbocks-karaktären.
Nej, jag var mig själv som barn mer.
Mm, jag fattar.
Liksom. Men jag sa faktiskt till Marie helgen att jag så här, det här är ju min bild av livet. Men ja. Att jag på den här våren har känt att han går bredvid mig.
Oh.
Och det är det som är... För han bara, det låter så ensamt. Ja, men du går ju där bredvid. Han bara, men har vi kontakt? Jag bara, det vet jag inte.
Vet du vad? Jag ser på Marie att han går liksom bredvid dig. Och så... buffar han med sina horn lite buffar. Så buffar upp det han bara buffar.
kom igen nu
med sina fäller ner dem alltså med de här runda delen av hornen
verkligen han bara buff
kom igen
buff.
Nu så kom igen nu, Tone. Fint.
Ja men precis men jag tänkt så mycket på hur det är att vara ihop
ja.
För det är inte alls jag har aldrig haft en sån här lång relation
nej.
Förut innan Mauricio
nej.
Och för det är inte alls som det är på TV.
Nej.
Och det är så roligt när man går igenom perioder i livet som är så extremt mycket stress, mycket du vet, mycket smärta i kroppen, bla bla bla. Det är liksom bara man är i den stormen
ja.
Och typ ser ingenting
nej.
Och man bara går framåt men man är så är du där och så ja. Är den så jag är här. Men det är ändå en slags romantik. Ja, men det är inte alls så typ min lilla älskling. Alltså det är inte så utan
nej.
Man är liksom på Mount Everest
ja.
I en snöstorm med varandra typ.
Ja.
Det är faktiskt ja.
En annan grej som hände i helgen då när jag var med mina kompisar
ja.
Var att jag blev anklagad för att vara en pick me girl.
Så jävla roligt.
Det var Sara min kompis. För vi pratade om så jävla sjukt. Nej men jag pratade om att nu när jag är i klimakteriet att
ja.
Min ämnesomsättning har förändrats
ja.
Och att jag har alltid varit så himla hungrig hela livet och att jag måste liksom äta var tredje timme och att jag har fått väldigt lågt blodsocker och blir jättearg och det där håller på att jämnas ut och att jag tycker att det är så jag har bara en annan relation till mat och jag tycker jag kan också sakna det där att vara så här hungrig liksom
ja.
hungrig. Och Sara var så här, hon bara ja men du, för du har ju alltid varit en sån sjuk pick me girl med mat, du är så bara, jag älskar att äta. Det är därför som killar har gillat dig, för du bara, jag äter, bara äter och äter. Och att man är så här, jag bryr mig inte om att vara smal utan,
men jag måste
bara,
säga
men Sara, det är bara så hur min ämnesomsättning har varit och är det att vara pick, då kände jag fan vad trångt det är. Då sa jag till henne, man kan inte vara kvinna, det är så himla svårt att vara kvinna.
Det är verkligen så. Men jag måste säga, nu när jag tänker på det så förstår jag vad Sara
fan,
menar.
Vad låg.
Jo, men det är som när Bella Hadid hela tiden är så, pizza, I'm stuffing my face with pizza.
Jo, men jag är väl inte en supermodell som gör jättemycket content av det.
Nej, jag vet, men
och
det är
bygger
någon,
min publika
persona. Det är ändå någonting med att ha bra ämnesomsättning som är lite pick me. Men det vet vad så, det är så jävla kul att vara vänner. När blev ni kompisar?
På gymnasiet.
Ja, de har varit kompis med sen den åldern. Alltså man kan säga så vild skit till varandra. Som är typ så här, det här kan man inte säga till någon person.
Varit en sån, jag bara, vad säger du? Och sen klagade hon också igen nu en annan kompis för att hon också var en pick me girl. För att hon typ gillade en viss typ av filmer. Hon bara så här, du ska alltid sitta och kolla på så svåra filmer som killar
gillar. Det är lite också typ som att det känns som att min syra var som till mig. Så, du är som pick me för du ska alltid kritisera allting du ser.
Det är bara att ta...
Du kan kritiskt tänka det.
Man kan
kritiskt
ta...
tänka det. Kritiskt tänka det.
Man kan inte bara ta det ordet och sen...
Men, du är så pick me för att du kan läsa.
Exakt.
Alla tjejer ska vara såna idioter.
Exakt. Ja, men innan dess så var jag ju i Bergen.
Alltså, hur underbart med Bergen.
Jag älskar Bergen.
Jag
det är väldigt
gång.
Vackert. Det är tråkigt att en jätteliten lunchsallad kostar 345 norska kronor. Det är så sjukt dyrt i Norge. Det är som ett skämt.
Jag var ju där på ett utbyte när jag gick på Biskops Arnes författarskola.
Mm.
Med den författarskolan som finns i Bergen.
Mm.
Och då visste inte jag att ett paket cigaretter kostade 190 kronor. Typ. Och då var jag ju liksom en... Alltså jag rökte varje, jag var en rökare och
fan.
Student.
Gud vilken dålig
nej,
kombination.
Så, när jag gick in och bara ett paket cigaretter och de bara, det blir 1000 norska kronor.
På danska, på jättekonstigt dansk dialekt.
Det blir 1000, jag kommer inte ihåg när de pratar i Bergen.
Nej. Men hur länge bodde du i Bergen?
Nej, alltså vi var bara där typ en vecka. Men det gick så dåligt för mig i den norska författarskolan. Ja. Alla var så, vi fattar inte vad det är du skriver om, eller typ varför har du skrivit det här. Ja. Eller,
vet
du, det är någon konstig vampyr. Och jag bara, fan, snackar de ingen vampyr?
Så här kände jag mig lite på den här norska mediekonferensen. Ah,
berätta, du var där på mediekonferens.
Nej, men jag var där på mediekonferens och så skulle jag vara med i en panel som på något vis hade, jag kände att den hade ändrat kanske inriktning från att jag först fick frågan till att jag sen skulle vara med i den.
Först var det så här, panelen, begåvade kvinnor från Sverige.
Nej, men först var det så, panelen, världshändelser, du vet så, hur ska vi skriva om Trump, du vet, sådana grejer. Och nu var det så här, vad har hänt i Norge det senaste halvåret? Mm. Ja, och då kollade jag innan, precis bara, innan. Nej, men jag, så hade jag inte riktigt kollat vilka som skulle vara med i panelen ordentligt. Och då kollade jag precis innan jag, någon
du vet,
timme.
Sånt kan få en cancellerad.
Ja.
Varför sitter du i panel med en organiserad nazist?
Ja, men precis. Men jag ska inte, det var inte så. Nej. Alls, men det jag förstod när jag till slut läste på om den här panelen var att det var jag, det var två norska journalister och sen var det en dansk. Och nu, och det här har nu hänt mig några gånger att jag blir typecastad som, du vet, woke svensken.
Det var ju det som hände mig på den danska litteraturfestivalen.
Ja, och det har hänt mig också förut. Och nu, och mot den andra motpolen var då den här danska konservativa. Eller han, jag vet inte ens konservativ, men han var anti-woke, väldigt tydligt, från Weekendavisen. Och han, och jag gick in på hans Twitter-feed precis innan jag skulle vara med. Och han bara, Epstein, han är typ häxjakten på FN.
Men herre, det var som en helt ny det är bara i Danmark.
Och, men det värsta var, och då förstod jag så här, aha, det här är min roll, ja. Att jag ska liksom sitta och vara så woke-svensken mot, för att i Norge har varit mycket kring Epstein-fallet med kungahuset och allt det här, och med deras politiska miljö, väldigt nära kopplingar till
och
Epstein.
Och Mette-Marit har festit med Epstein.
Ja, men det också. Men, och när vi sen sitter i den här panelen, det värsta är att jag förstår inte ett enda ord som han säger.
Som dansken säger.
Jag förstår inte ett enda ord vad han säger.
Mardrömslikt.
Det är mardrömslikt. Och det värsta är, jag förstår allt vad norrmännen säger. Såklart. Och det här kan inte jag förstå. För norrmännen förstår allt vad dansken säger.
Men gör de
och
det?
Och jag sitter där. Mm. Och han sitter så här. Och bla 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 bla, danska, Epstein, bla 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 bla, häxjakt. Ja.
Och du,
och jag, vad ska jag säga? Och någon annan gång var det så här, bla 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 bla, Olof Palme, bla 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 bla. Jag bara, vad betyder, vad säger han? Jag känner att det här är någonting jag måste liksom
svara på.
Men jag, och det gick ju inte.
Vad gjorde du?
Nej, men jag vet inte. Det blev väl inte min bästa panel kanske någonsin.
Den stressen som man kan uppstå när man sitter i en panel eller är på scen och man förstår typ det här är en situation jag inte riktigt behärskar. Ja. Vad det än kan vara. Det kan vara typ en stämning. Ja. Eller någon börjar prata om något. Min stora stress när jag skulle moderera Susanne Brøgger och Agneta Pleijel. Alltså när jag var typ så 29.
Ja.
Och jag visste inte, jag förstod ingenting. Typ, det var det året när alla bojkottade bokmässan för att de hade nazister där. Mm. Så då var jag på den alternativa bokmässan och då skulle jag då moderera det här samtalet. Och jag förstod inte vad samtalet skulle handla om.
Nej.
Jag hade läst Brøggers bok Norsk omelett. som var typ så, jag bara, alltså jag fattade inte. Alltså ibland när man läser, men jag tror också jag hade inte gjort så många sådana samtal. Jag fattade typ inte vad hon menade med något. Och sen så sitter vi på scen och då har jag varit så här, jag har förberett frågor, det ska handla om det här. Ja. Jag kommer ha det här kontroll.
Mm.
Och då börjar hon på sin danska. Och jag bara så här, jag förstår, men du vet, hon pratar snabbt.
Mm.
Och det börjar hon prata om, kan du säga det? Eller FN-konventioner? Och så är det som att hon bara, säg alla FNs.
Och nej, äkta Simona Moamsson.
Ja, vad fan den heter? Jag kommer inte ihåg vad det heter nu.
FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Hon är så här, kan du FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna? Jag bara, ja. Hon bara, säger de då? Alltså det var, jag kan inte dem. Jag bara, jag får prata om så eros som ett verb.
Ja,
typ.
Ja.
Alltså det var den värsta situationen i mitt liv. Men det som hände då, det var att hon gick in på en egen motor.
motor.
Alltså hon gick in i hon bara satte igång en motor i sig själv där hon bara pratade om att det är så hemskt att folk inte kan FN. Alltså, så hon hade ändå någonting att prata om även om det var lite på min bekostnad.
Ja, lite, inte så lite kanske. Skulle du önska att vi hade att en sven, för ofta brukar ju folk i till exempel kulturvärlden säga så här, i Danmark har de ett mycket mer högt i tak. Skulle du önska att vi hade mer högt i tak, att vi hade liksom framstående skribenter och intellektuella som var så här, Epstein-fallet är en häxjakt.
Alltså det hade varit bra för oss.
Ja, det hade varit så bra alltså, för oss.
Då hade vi ju haft någonting att liksom
hugga tag i.
Exakt, hugga tag i. Så att
var inte rädda för alltså, nej, den som känner så här och tycker så här.
Säg det.
Speak up.
Säg det. Så svarar vi.
Ja, vi svarar.
Vi svarar.
Jag är inte rädd för det.
Jag är inte heller rädd för det. Nej. Och jag tror att det finns någonting.
Jag tycker det vore kul.
Jag tycker det vore kul. Och jag älskar ju danska kvinnor.
Mm. Jaha.
Och det känns som att de här danska kvinnorna har liksom smitts i den elden.
Ja, ja.
För det, de kommer ut på ett helt särskilt sätt.
Nej, men det är det som är så hemskt tycker jag när jag blir typecastad som jag nu verkar bli, att då är man ju verkligen så wow, den tråkiga
och
woke,
känslig.
Det är känslig, humorlös. Ja,
man har mens.
Man har
om man ens fortfarande har det.
Ja, om man vill att alla ska tystas och cancelleras.
Ja, ja.
Men jag vill bara förstå vad någon säger och sen kunna bemöta det.
Verkligen. Men jag tror också, ja, precis, så det har för- och nackdelar.
Mm. En som också var med i panelen var ju en norsk kulturredaktören på norska Morgenbladet. Och det är han som tok sågade Sentimental Value.
Nej!
Jo!
Oh my god, grattis!
Ja. Så det var jättekul att få träffa honom.
Vad sa han?
Nej, men han är ju så Norges mest hatade man.
På grund av Sentimental Value.
På grund av att han hatade, liksom verkligen sågade filmen när den kom ut. Och sen när den vann ju Oscar. Fick ju liksom vann pris på Oscarsgalan. Då var alla så här, hahaha, vad säger du nu till honom?
Han bara, Oscarsgalan suger.
Han bara, vadå? Liksom, det är en Hollywood-produktion. Yeah. Liksom, det, ja, nej, han var så här, jag vidhåller min kritik. Men det var väldigt, det var kul att få träffa honom och, jag var, och kunna säga till honom, jag håller med.
Min kompis i helgen tog upp Sentimental Value för att han hade sett den.
Ja.
Och han var så, jag vill att du ska hälsa Karin att hon har rätt.
Ja, okej, okay, vad kul.
Men han var också typ så att filmen känns helt ofärdig.
Okej.
Okay. Att det bara var helt så, va? Typ. Alltså, han bara kände att den var lite mycket klippbilder typ.
Affektionsvärdi som den heter ju. Väldigt konstigt. Varför kunde det inte heta affektionsvärde på svenska?
Vet du vad, det hade varit helt affektionsvärde, det säger man väl.
Nej,
inte på svenska.
Nej, det säger man inte på svenska. Nej, det hade varit konstigt.
Och det är också typ saker med. Har ett affektionsvärde, men det är ju inte.
Nej, okej.
Okay. I alla fall, men jag måste säga att jag förstår när jag hatet mot dig med Sentimental Value.
För
jag har börjat förstå nu hur folk känner med sin nation i fotbolls-VM.
Jaha, oj.
På grund av Sara Larsson.
Jaha.
Alltså Sara Larsson är mitt lag i fotbolls-VM.
Ja.
Alltså för att jag är, alltså jag kollar varje dag hur det går för Sara Larsson. Mm. Alltså när jag ser att hon är på så,
det går så bra för henne.
Nej, det går så bra för henne nu och jag är bara så ända in i målet. Ja. Alltså ända in i målet. Alltså jag har sån investerade känslor i hennes framgång just nu och jag vill bara att det ska gå. Att hon ska komma hela vägen, förstår du?
Vad räknar du det? För jag tycker typ att hon går nu hela vägen.
Jag vet, men jag tror typ, ja, vad är det? Det vet man ju inte. Det är kanske lite att det ska så här, hålla i och komma typ så en skiva. Men nu vill jag inte stressa henne.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Nej. Men att det ska så här, byggas lite över tid. Liksom. Ja. Men du vet, när jag ser att hon är så Good Morning America och uppträder. Mm. Eller när hon var i Call Her Daddy med Alex Cooper. Att jag bara, hon kom till fucking Call Her Daddy. Alltså det är bara sådana.
Nej, men det är helt fantastiskt.
Popstjärne.
Ja. Såg du vad Mick Jagger hade sagt om henne?
Att han älskade
henne och att han har älskat henne så länge. Han har ju älskat henne hela tiden.
Ja, ja. Och jag gick
men det är också så skönt för hon är bara så här, ja.
Hon bara, var rolig.
Vad kul.
Tack.
Det är inte som att hon bara, oh my god. Alltså, hon är bara hon så här, vad kul cool. Att du gillar min musik. Jättekul.
Ja, vad roligt. Och att hon var så här, det är så kul att alla är med på det här tåget.
Ja, alla är med på det tåget. Välkomna ombord.
Och jag läste
hon verkligen äger sitt rum. Det är helt underbart.
Men då läste jag någon text i DN som hade en ganska bra spaning som var så här, men Charlie XCX, hon var ju nästan så väldigt liksom, hon var ju verkligen, och jag älskade hela Brat-eran, men att det var så att hon var liksom too cool for school, och hon var ju så jävla liksom,
ja, världens coolaste person.
Och Sara Larsson är med och sa, fan vad roligt, jag är så glad för det här, kul att vara här, kul, tack för det här. Typ. Ja. Alltså, hon har så positiv.
Nej, men tack för det här, men jag har ju också verkligen jobbat för det här.
Jag
har förtjänat det här.
Jag har ju floppat och nu är typ, alltså, hon är så, och jag har verkligen ansträngt mig jättemycket.
Och nu har jag egentligen hittat så ett sätt att liksom relatera min musik till min person och den verkligen representerar mig nu. Vet,
och det är så, nej men förstår du, det är sånt, jag tycker det är sånt fräscht, med en sån fräsch media närvaro. Men då kände jag
det känns väldigt fräscht.
Det är så fräscht.
Det är väldigt ovanligt.
Det är så ovanligt. Ja. För det är väldigt sårbart också att vara sådär öppen med hur hårt man har jobbat. Typ. Ja. Men då slutade den texten, det var typ såhär, kanske ser Sara Larssons moment redan över. Och jag bara,
nej.
Men då kände jag, det är lite, jag hatar tråkigt när man inte kan bli profet i sin egen hemstad. Nej. Men då tänkte jag att så som jag kände inför den slutknorren, så känner jag inför dig.
Inför mig?
Med sentimental value.
Ja, att, så kan det ju vara.
Förstår du att de bara yeah, vi fucking Norge!
Alltså, kan vi få den så, här succén?
Ja, exakt.
Kan vi få njuta av den? Kan vi få rida på den?
Men för jag tror annars kan jag ha varit så här, vet, när det varit så här, Ruben Östlunds succé hitan och ditan. Det har jag aldrig haft någonting investerat i. Men nu när det är med så, för hon är också så jävla bubbly.
Ja.
Att hon är så abort, kör, snälla. Ja. Alltså, rys.
Men du, en annan stark kvinna som jag träffade i Bergen. Jag träffade ju Carl Swisher. Hallå! Det är som att du har förträngt eller glömt bort det. Nej. Jag trodde du skulle fråga någonting om det.
Oh my god, jag glömde för att det.
Varför
var så mycket,
då?
För att det var så kul med panelen.
Jag vet, men den stora grejen var ju att
du träffade Carl Swisher.
Som vi har ju pratat om så mycket i podden.
Ja. Framförallt i början av podden.
Ja, då för det känns som att
det var, vi läste hennes bok och det känns som att en gemensam punkt mellan dig och mig var hur mycket vi älskade Carl Swisher. Och jag var ju, det här är helt sjukt, jag var ju starstruck. Hur säger man by proxy på svenska? Via proximitet. Ja, skitsamma. Jag blev starstruck för att du skulle träffa henne.
Ja.
Jag var så, jag vill ha hennes autograf på ett papper.
Ja, men jag var ju först inne på att vi skulle åka till Bergen bägge två och spela in en podd. Det hade vi nästan kunnat göra. Men jag var ju först ute med att be om en intervju. Så att jag hade ju en halvtimme med henne. Det är ju väldigt mycket för att vara i Carl Swishers värld. Och Carl Swisher, ska vi säga, hon är en amerikansk techjournalist. Hon har bevakat techbranschen sedan 90-talet. Hon är väldigt hon var väldigt kritisk väldigt tidigt mot traditionella medier. Att de var dåliga på att omfamna sociala medier, den digitala tekniken och så vidare. Och sen har hon ju bevakat Silicon Valley. Hon känner alla de här grundarna från när de satt i sina olika garage och så vidare. Så hon har nästan varit så inbäddad. Hon har ju jobbat mycket med accessjournalistik. Det vill säga att hon har känt dem nästan på ett privat plan. Hon har kanske inte alltid varit så kritisk. Men hon har kunnat branschen på ett sätt som väldigt få har kunnat. Och samtidigt har behållit sin kritiska blick och självständighet. Men eller skulle är det en rätt beskrivning?
Ja, jag håller med och jag skulle också säga det var ju det hon var ju typ, hon började på Washington Post och jobbade med typ en helt legendarisk redaktör där och de startade en techkonferens som var så här den första stora techjournalistikkonferens.
Ja, event.
Exakt, med samtal och dit alla stora tech
Recode heter den väl.
Ja, exakt. Och dit alla stora techpersoner kom där hon fick ihop samtal mellan Steve Jobs och Bill Gates, just alltså sådana personer som aldrig ens har träffats. Och att hon har ju varit väldigt tidigt med många nya format. Först då med live-event, men nu är det ju podd. Hon är all in på podd och hon har två poddar. En som heter On with Carl Swisher och en som heter Pivot med Scott Galloway. Mm. Och innan så låg ju On på New York Times. Men då har det till exempel varit sådär att hon bara säger, jag pallar fan inte med de här idioterna på New York Times.
Nej, men också att hon vill äga sin egen IP. Alltså det sin typ intellektuella
property.
Nu måste jag säga det på engelska eftersom man säger IP. Men
exakt.
Alltså sin, att man ska äga sin egna verk, sin egen
precis,
verksamhet.
Så, som om hon är så här, hade hon fått reda på att vi inte äger vår IP med Café Bambino där de varit så jävla idioter.
Jävla idioter. Ja,
för det är det enda hon säger till frilansjournalister och sådär, ni måste äga er egen IP.
Ja, men precis. Men, och sen har hon ju de senaste åren, jag skulle säga... Ja, men jag och Martin Gillen skrev ju vår bok om internet, den kom ut 2018 och det var ungefär då, ärligt talat, 2017 kanske, det var ju i samband med Trump och blev vald, men det var precis det, där började hon bli riktigt kritisk mot, och hon hade den här legendariska intervju med Mark Zuckerberg när hon pekade på att han inte rensar bort antisemitism på Facebook och han kunde inte svara på det överhuvudtaget.
Och den är också legendarisk.
Så här, det är viktigt för yttrandefriheten. Och han var så här, jag tycker också att de åsikterna är problematiska. Hon bara, va? Problematiska? Vad menar du? Att förneka förintelsen? Tycker du det är problematiskt? Vad håller du på med?
Men det var ju också då han sa att han trodde att de skrev att de förnekade förintelsen för att de hade missförstått det.
Ja, de hade missförstått
det. Han förstod liksom inte nazism.
Nej, han förstod inte nazism överhuvudtaget. Och det får man ändå ge henne. Hon har någon typ av... jag tror hon har pluggat historia.
Hon har pluggat historia med inriktning på propaganda, framförallt under andra världskriget.
Ja, så att hon kan liksom lite grann. Sen skulle inte jag säga att hon är någon intellektuell.
Nej, hon är ju verkligen journalist.
Hon är verkligen journalist och hon är entreprenör.
Ja.
Och hon har en soft spot för de här. Hon gillar ju den här branschen. Alltså hon har ju verkligen gillat den här branschen jättemycket. Och framförallt har hon ju gillat Elon Musk länge, för att hon tyckte att hon var väldigt trött på de här låga ambitionerna i Silicon Valley. Det var så en Spotify för kemtvätt, du vet, en Uber för bla bla bla, att det är så. Hon sa där, och kanske hon brukar säga annars också, att Silicon Valley är så här, assisted living for millennials.
Exakt, det är hennes
sägning.
Som är så här, att all tech-innovation handlar typ om att någon ska hämta en kemtvätt och köra en någonstans i sin bil. Inte typ så här, hur ska vi minska hunger?
Ska vi rädda världen? Nej. Och då tyckte hon ju tidigt att Elon Musk hade ändå... Ja, men han ville förändra bilbranschen och resor till Mars. Alltså det är ändå
stort tänkande.
Men,
och han var ju också liberal under den här tiden.
Ja, det var han. Men nej, men det var kul att träffa henne. Hon är extremt kort.
Det visste jag.
Det visste inte jag.
Jo, för att jag är ett sånt mega fan, så jag visste det.
Ja, hon är så liten, men hon är väldigt trevlig.
Hon på sina solglasögon.
Ja, hon satt i hela intervjun satt hon med solglasögon.
Alltså, man måste säga, hon är ju en mega cool lesbisk.
Ja, det är hon.
Hon är ju en stenhård lesbisk madam i 61 års ålder.
Vet du vad ska säga, vad hon inte är?
Vad?
En pick me girl.
Hon är verkligen inte en pick me girl. Hon är inte en pick me girl.
Nej, och det är det som är så skönt också.
Det som jag älskar med podden som hon har med Scott Galloway, det är att hon alltid är så, och alla störjer sig för henne på det på Reddit och sådär, för hon är hela tiden så, I told you so, I told you so, that's what I told you, that's what. Hon kan liksom, hon är aldrig the bigger person, utan hon är bara så här, det här var exakt det jag sa, om du bara hade lyssnat.
Hon är jobbig liksom på det
hon
sättet.
Hon är så jobbig, hon är alltid så, jag känner honom, jag känner han, jag känner den, alltså hon är väldigt så...
Ja, nej, men hon är inte så, vad ska man säga, hon är inte så elegant.
Hon är
eller
så elegant
smidig.
Eller insmickrande eller liksom.
Nej, hon är ganska jobbig.
Men hur var det då? Var du nervös?
Ja, lite, inte så nervös ändå. Jag hade förberett mig väldigt väl. Jag visste att jag hade för mycket för många frågor.
Classic.
Och det var ju ett problem som jag hann inte igenom en femtedel. Och det som var problemet, och det är så typiskt den här stora amerikanska namn som är vana vid att tjäna mycket pengar på det de gör, att det är så här, hon svarar ju inte direkt på frågorna.
Nej.
Utan hon pratar om det hon brukar prata om.
De har sina talking points.
Sen tyckte jag, nej, men jag tyckte vi fick ett bra snack ändå. Jag gjorde en intervju för Aftonbladet Kultur.
Ja.
Och jag gjorde ju också, ställde en fråga specifikt till Café Bambino som ni kan kolla på.
Jag tyckte det var roligt när du frågade henne, vad heter det? Det var den där sista frågan.
Pidum.
Ja, hur många procent hon tror chans, risk det är att jorden kommer gå under. Och då var hon så, alla kommer ju dö.
Ja, 100%. För det är annars att vad man brukar fråga inom AI-världen så finns det ju en stor del av den miljön är så doomers, och de tror ju att det är en stor risk att den här AI-tekniken kommer leda till mänsklighetens utplånande genom att AI:n hittar på olika saker som gör att människan dör ut, biokemiska vapen eller kärnvapenkrig eller vad det kan vara. Och det kallas för P-doom, alltså vilken procent det är de tror på.
The doomsday.
Men hon trodde 100%.
Men också för att hon var så här, just solen kommer att svälja jorden.
Ja.
Vilket jag ju också tror typ. Kara!
Ja. Precis. Men vad heter det? Nej, men det var kul, för att nu lyssnade jag på hennes senaste avsnitt med Scott Galloway, och då pratade hon om den här konferensen. Och då sa han, ja, och så pratade jag med folk om, de är ju väldigt oroliga i Europa för vad som kommer hända med Palantir, om de ska, det är en stor diskussion om man ska ta in deras produkter i, du vet, statsförvaltningen. Och det kan jag säga, det var det.
Det var din fråga.
Det var jag
fråga.
Som pratade var med henne om
fråga.
Det. Ja, sen hade hon inte så bra svar
vad
på det.
Vad frågade du henne om det? Och kan du bara berätta lite kort om vad det är för vad var Vambino som inte vet?
Ja, men Palantir är ett analysföretag för data som ägs av Peter Thiel, grundades av Peter Thiel och en gubbe som heter Alex Karp, och jag har skrivit ganska mycket om dem, och det är ett företag som analyserar data, och sen kan man koppla på AI-teknik och liksom, med hjälp av AI ännu mer kraftfullt att analysera den här data, men framförallt är de väldigt bra på att samla upp och sortera och analysera data. Och de används väldigt mycket nu i av Pentagon för att i olika produkter som har med krig att göra. Och de, ja, det blir som en slags infrastruktur för stater, kan man väl säga. De går liksom, det är inte bara en tjänst som man köper till, utan man använder Palantir kanske för att göra själva grundanalysjobbet hela tiden i underrättelsetjänst eller övervakning eller ja, liksom bygga produkter för krig och så vidare. Och de är ju väldigt kontroversiella för att Peter Thiel är ju en uttalad antidemokrat och han tycker inte att kvinnor ska få rösta, och den här Alex Karp har skrivit en bok och ett manifest där han är väldigt också en extremt så mörk, farlig världsbild tycker jag, väldigt dystopisk.
Och vad är det liksom om du skulle säga?
Nej, men jag skulle säga att han har en världsbild som bygger på väldigt mycket dualism, liksom vi och dem, vi i västvärlden, vi liksom De andra, vi måste skydda vår civilisation. Vårt jobb med Palantir är att stötta det amerikanska imperiet, för det amerikanska imperiet står för goda värderingar, det goda, det ljusa. Så det är väldigt så kolonial herre grundsyn. Liksom vi i väst, de andra, de ser framför sig verkligen att de här produkterna ska användas för ett specifikt syfte. Och det syftet är att stötta, som sagt, det här imperiebygget. Och de ser framför sig den här totala sammansmältningen mellan sina produkter och statsapparaten. Och det blir en väldigt kraftfull axel och väldigt farlig, antidemokratisk.
Vad hade hon för svar om det då? Eller varför kände du det? Hon kanske inte var så inläst på det.
Nej, men hon var liksom inte så inläst på det. Och jag tycker också det som är problemet kanske, eller där jag tycker att hon blir begränsad, är att hon, jag ser henne, och det som är intressant med henne är att hon väldigt, hon är väl en fisk kanske. Nej, men hon är kanske inte intellektuell på det sättet, men hon känner av de här stora strömningarna och är tidig med dem, så hon är liksom tidig med kritiken, men hon är kanske inte så supergenomtänkt i sin maktkritik. Nej. Eller man ska säga, utan hon är så här, de här personerna vill oss inte väl, de här personerna ja, har fått för mycket makt och så vidare, men hon hade ingen, jag vet inte, hon hade ingen så riktig analys om vad man ska göra istället.
Hon är inte marxist eller hur man ska säga.
Nej, hon har ingen sån strukturell analys riktigt.
När man läste då hennes Burn Book, som är hennes bok som kom för ett par år sedan, då var det ju, det är ju hennes syn. Men så är det ju med väldigt många så liberala amerikaner.
Ja, ja, precis.
Att de är ju nästan, så som du säger nu med det här Palantir-manifestet, att det är så här ond och god typ. Så lite så är hon ju också i sin maktkritik, att det är så, Elon Musk är ond, den där är god, den där är ond. Alltså som att det inte handlar om så här, du vet, intressekonflikt.
Nej,
utan nästan hur någon är i sin essens.
Ja. Det är mer en personfråga nästan.
Exakt, och jag tror där har hon ju också med, vad heter han, Sam Altman, för att hon var ju tidig med att säga att Sam Altman var, han är en ny form av tech.
Ja, hon var väldigt positiv. Han är ju vd-grundare av OpenAI då.
Exakt, och att hon var väldigt så här, men han kommer vara en helt ny form av ledare. Här är någon som inte har de här helt
fakta. Han är trevlig. Hon gillade bara honom för att han var trevlig och smart.
Jo, men för att han hade ju också utåt den här väldigt, det var ju att han också var så här, vi ska typ ta det försiktigt.
Och ja, sen, så vi behöver regleringar.
Exakt, och det skulle vara non-profit och hitan och ditan. Men nu har det ju visat sig att behind the scenes så är han ju helt bananarama.
Ja, och då hon också vänt i relation till honom. Så att hon men både Musk och Sam Altman var hon väldigt positiv till, ja, till en början. Och sen, nu är hon ju extremt kritisk. Och de orden som hon använder för att beskriva de här människorna är ju, det är väldigt, det är verkligen
typ
så.
Typ han är psykopat.
Ja, men han är psykopat. Hon är inte långsam med att ställa diagnoser på. Nej. Hon är inte rädd för att ställa en diagnos.
Men på ett sätt tycker jag också det är skönt.
Ja, men hon är väldigt så här,
för det är ju verkligen åsiktsjournalistik.
Ja.
Och det har ju också pratat om att hon tror så här med podden och sådär, att tidigare var hon ju mer reporter. Ja. Att hon var så här, när man går in i så här, den nya eran av journalistik, det, jag förstår inte längre poängen med att typ bara vara en reporter, utan det jag vill göra är åsiktsdriven journalistik.
Ja, berätta vad jag ser och vad jag tycker och
vad jag tänker
kan
om det. Liksom. Mm. Och jag tror... hon har också pratat om typ, ja, men det kanske också är en del av en ny journalistik, mm, att det, även att det bredare ska bli en mer åsiktsdriven journalistik.
Mm. Och det går ju extremt bra för hennes poddar.
Ja.
Och hon får just, hon är ju tung, ja, och inflytelserik. Men ja, och men jag tror också, jag menar...
Men jag tycker det är intressant för att jag förstår, på ett sätt förstår, eller typ som man kan ju säga så, ja, hon har ingen riktig så här maktanalys eller... Men det är också svårt att i grunden vara en techkritisk person om man är en techreporter.
Ja, men verkligen.
Man måste ju ändå tro...
Jag ställde en fråga till henne, för jag gjorde, la upp ett klipp på Aftonbladet Kulturs Instagram-konto. Då var en fråga så här, vad har du för råd till unga människor nu i AI-transformationen? Och då var hon så här, nej men jag tycker ändå man ska lära sig den tekniken, fundera på hur den kan användas för att göra det du vill göra bättre. Och då fick vi kommentarer eller i kontot som var så här, gud vilken naiv inställning, och att folk tyckte att hon var för okritisk. Men jag tror precis som du, mm, att jag tycker inte den frågan är så lätt själv heller. Mm. Alltså, man måste ju ändå
ska man inte sätta sig in? Det förstår inte
jag. Nej, det förstår inte jag heller. För man måste kunna, tänker jag, kombinera en nyfikenhet på det som händer med en slags grundkritik då, mm, av strukturer. Men att man är grundkritisk kring strukturerna behöver inte betyda att man så själv ska helt ta avstånd och inte lära sig, inte förstå, inte använda. Så tänker jag i alla fall. Men sen kan man göra det med, man måste ha så en kritisk blick på det och en förståelse för vem som äger det och bla bla bla. Men
om man behöver inte så implementera det i allt ens, nej, egna arbete. Nej. Men det blir ju inte att man inte kan veta så, hur går det att använda, vad skulle kunna användas till, alltså särskilt om man vill vara fortsatt relevant på en arbetsmarknad, mm, typ. Och jag tänkte, Reese Witherspoon fick ju så sjukt mycket kritik för ett par veckor sedan,
ja,
för hon la ju ut ett klipp på sin Insta som var typ
kvinnor
måste lära sig mer om AI, typ, mm, ett stort kunskapsglapp och väldigt många av jobb för kvinnor kommer att bli påverkade av AI, mm, och då blev det ju en sån enorm backlash, ja, som var så, hur kan du uppmuntra, ja, oss att använda AI? Och det är också typ till exempel det Sara Larsson som blev soft cancelled för typ ett par månader sedan, att hon repostade ett AI-klipp,
ja,
alltså det finns en sån, ja, jätte, och som jag tror är så här, i grunden välmenande, men allt blir så överdrivet online, men att det är så här en kritik som ju inte fanns mot sociala medier och att man har levt med konsekvenserna av det, och särskilt i USA, de, ja, liksom, mycket reella konsekvenserna det har fått på deras demokrati,
ja,
så förstår jag den misstänksamheten och tycker den på ett sätt är bra,
mm,
men att det går liksom inte, alltså, även om man inte har en chatbot med AI, så använder man ju AI, om man har teknik så använder man ju, ja, AI, så det är bara bra att veta. Jag tyckte, ja, att den kritiken mot Reese Witherspoon, jag vet inte om jag får svara henne, men det var lite, nej, missriktad.
Ja. Och jag kan bara säga hur jag själv, alltså själv personligen, så tänker jag att det är bra att lära sig nya grejer.
Är det klart?
Och förstå vad det gör med en själv. Och med, det är också ett sätt att förstå hur det påverkar samhället. Men sen, ja.
Sen skulle inte jag implementera det liksom i mitt skrivande,
nej,
för det är ju liksom, för då, men det är ju en annan del som jag sa, jag tror verkligen att det kommer att fucka upp typ konsten och litteraturen och allt sådär.
Mm.
Ja, nej, men jag bara tror att det, ja, liksom är, kommer att förstöra så mycket. Jag fick ett sånt kul slash mörk inbjudan från Storytel.
Mm.
Förra veckan, de ska lansera någon ny tjänst och jag fick den inbjudan då i egenskap av författare, som heter typ Storytel Pulse.
Mm. Storytel
Pulse. Puls på engelska.
Ja, Pulse.
Pulse. Storytel Pulse.
Du-dunk.
Ja, jag måste läsa.
Ja, gör det. Ja, vad spännande.
För att jag var så, tänk om du kunde höra pulsen på dina berättelser i realtid. Vi har lyssnat på er och nu är vi redo att presentera resultatet. Det är med stor stolthet vi bjuder in dig till en exklusiv förhandsvisning av Storytel Pulse. Ja, nu säger jag bara puls. Mm. Vår mest ambitiösa innovation för författare någonsin, formad för dig som skapar framtidens berättelser. Det är lite oklart vad det är, men då visar det här Puls ger dig inblick i exakt hur, när och varför dina lyssnare engageras samt hur du använder dessa realtidsinsikter för att stärka ditt community.
Nej,
så då gissar jag att det är så här, Puls är inte bara en plattform, det är din kompass i ett digitalt litterärt landskap. Så då gissar jag.
Där ska författarna få veta.
Det här är en inbjuden till författare. Och då gissar jag att det är typ så här, här somnade fem personer, så det här kapitlet borde du stryka.
Ja, 100% är det.
Eller typ, här stängde folk av. Det här, och det är bara så. Och sen så tror jag också att man måste ju göra en skillnad mellan litterär litteratur och nöjeslitteratur. Men det går inte att för, och jag tror inga som håller på med litterär litteratur, alltså, skulle hålla på med. Det, tar, liksom, det är inte de värdena man tror på. Nej. Man tror på litterär litteratur. Men jag menar, även nöjeslitteraturen måste ju bli så mycket sämre av det här. Nej, alltså, för det är ju också nöjeslitteratur och spänningslitteratur ska ju inte heller bara vara så dålig och som att det är någon sån jävla Apple, en sån Aura Ring som är så här, nu blir de stressade. Och det här ska ju vara en romance-bok, så det borde inte vara någon stress i den. Det bara känns som att den kommer så streamlina på ett sånt
strömlinjeforma
på sånt sjukt sätt.
Nej, men för jag tänker det som har hänt med till exempel TV och hela
Netflix-grejen.
Plattformen som där jobbar man ju extremt mycket med den här typen av liksom feedback från publiken och så skapar man manus utifrån exakt vad man vet då. Och det, resultatet av det blir ju alltså ett fruktansvärt tråkigt innehåll.
Ja.
Och jag tror att jag tänker själv i min som redaktör så har jag till exempel väldigt mycket data om alla texter som våra frilansare skriver.
Det var ju det som gjorde mig ond förra sommaren.
Men det såg ju du när du själv satt inne i sån
redaktion.
Jag skulle ju aldrig förmedla det vidare till en litteraturkritiker eller till, alltså, det vill man inte att de ska veta.
Nej.
Att de ska veta.
Nej.
Man kan veta lite grann kanske på någon slags väldigt övergripande nivå om någon typ av feedback tycker
man kan få.
Men det
känner man ju också när man skriver själv.
Ja, men jag tror att det är jättefarligt att veta. Jag tror att det är extremt farligt, det är tillplattande, fördummande. Det kommer bli så otroligt tråkiga produkter.
Ja.
För det är ju produkter då man skapar.
Ja.
Och jag tror i förlängningen så kommer ju folk... ja, men man kanske använder det då som någon slags verkligen bruks. Att man använder det för att somna kanske. Mm. Eller vad vet jag, som en slags klassisk skvalradio.
Så det är så,
men det är ju inte en konstnärlig upplevelse.
Men vad jag menar, det är inte ens att det inte bara är konstnärligt. Jag tänker också på att det kommer också göra den nöjeslitteraturen så mycket sämre.
Ja, alltså,
det är inte bara, för det är inte klart att inte så Anna Hallberg kommer vara så, Storytel Pulse, eller jag, eller whomever.
Nej. Men också romansgenren.
Exakt,
eller?
Och den litteraturen måste ju ha ju också typ en verkshöjd, även om den jobbar utifrån andra. Och det tycker jag bara man kan se just i Netflix-exemplet.
Ja.
Att jag till exempel för 5-10 år sedan så kunde jag älska att titta på så skräp-tv.
Ja.
Men nu är ju skräp-tv, den är ju så dålig att det går inte att titta på längre. Och då är det ju typ så här, men vilka i längden, vad kommer det att ha för konsekvenser?
Nej,
typ?
Det är fruktansvärt.
Både på, och att det också liksom förändrar. Liksom.
Ja, men då är man ju till slut, alltså, vad ska författaren, i det ekosystemet behövs ju till slut inte alls författaren.
Nej.
Då kan ju en AI lika gärna skriva det.
Men precis det jag menar, varför, om det finns så att man har så här en live-demo från data till insikt, typ, om man har det här och sitter med det här hela tiden, som du säger, varför ska det då vara en människa som skriver?
Nej, det finns ingen mening med det.
Och typ, det är så konstigt, för typ, så mycket av ens konstnärliga arbete eller ens litterära arbete handlar ju om ens egen vision och estetik mm. och vilja, och typ hur förmedlar man den viljan, eller hur förmedlar man den estetiken. Mm. Men då, och det, för mig är det,
men det krossas ju av det
men
där.
Precis,
det är ju kross, det där är ju bara, det där slår ju allting.
Men det är det jag inte förstår, för mig som författare så är det ju det som är arbetet. Och ja. Då blir det ju en sån helt existentiell fråga, men vad är arbetet? Mm. Är det bara att göra innehåll? Men förstår du? Det
typ,
för jag pratade med någon om det som var så här, men gud, gud, det måste vara så bra att använda AI när man bygger karaktärer och romanfigurer. Mm. Och så var jag så, nej, men det vill jag absolut inte göra. Men det måste vara så effektivt. Ja, men varför ska jag effektivisera en konstnärlig process? Nej. Och jag förstår inte ens hur man ska kunna prata om det man har gjort.
Nej.
Om det inte har kommit från en själv.
Men nej, jag håller verkligen med. Men däremot ska jag säga så här, om jag ska nu säga vad man kan använda.
Ja.
Där jag tyckte att jag har sett en positivt användningsområde.
Ja.
Jag tänker på min kille.
Ja.
Han har ju väldigt mycket idéer.
Ja.
Han är väldigt idérik.
Ja.
Hans problem är inte brist på idéer.
Nej.
Utan hans problem är brist på struktur.
Ja.
Och att liksom, och här kan han, för det, han får verkligen hjälp att strukturera
sina idéer.
Sina idéer, en del av hans idéer, inte i sitt liksom skrivande, men till exempel, jag har de här 10 idéerna, eller hur skulle jag,
ja, men jag fattar vad du menar, men
kan jag liksom,
jag
har de här helt vilda idéerna, finns det
någon röd tråd,
finns det någon röd tråd här, eller kan jag liksom, och det där finns det faktiskt en hjälp att få, men då måste du bygga på att du själv har, jag tänker för honom är det liksom en bra
jag vet, men där tänker, det är
partner.
Faktiskt något helt olika.
Ja.
Att ha så i sitt så här journalistiska arbete mm. eller om man vill, för att om man tänker att man skulle, den går ju inte att överföra på att skriva en roman.
Nej, nej.
För att det är också typ så här, för mig så är ju litteraturen inte egentligen vad som sägs, utan hur det berättas.
Nej, men precis. Nej, men det är ändå ett kreativt
ja.
det är ett stöd i en kreativ process
ja.
Som inte är skapandet av litteratur, men som mm. kanske är så här, hur ska jag ta fram ett, kan jag strukturera det här till ett filmmanus,
ja.
Alla de här tankarna
ja.
Eller ja, vad det nu kan ja. Vara eller hur gör jag det här, alla de här grejerna till en föreläsningsserie,
ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Ja.
Där finns det ja. Hjälp att få
ja.
Men, och då menar jag så här, vad, när man tänker kring teknik eller AI så nu är det mycket diskussion om hur det påverkar ja, men förlagsbranschen och vad de ser framför sig, och så känner sig författarna, de litterära författarna, väldigt pressade, och det har jag, förstår jag 100%.
Mm.
Men som enskild person så tänker jag att man ändå ska försöka, eller jag vill i alla fall försöka förstå mm. de här verktygen.
Verkligen.
Var de brister, var de kan användas. Men också, det är också ett sätt att förstå vad de gör då med olika
också,
typer av skapande, olika typer av processer och så vidare.
Och förstå det shitification-processen
ja.
Som kommer att hända. Med
ja. Ja, och den kommer garanterat hända.
Och som är så att det går ju inte att tävla med. Alltså tänk, jag tänker när jag träffade Greenwalkers
mm.
som skriver ju spänningslitteratur.
Ja.
Jag träffade dem i Skloppornas land.
Ja.
Det är ett par som skriver spänningslitteratur och de mm. är väldigt mediala och sådär. Och de var jätte, alltså, roliga, excentriska personer. Men då skriver de, jag vet inte om hon sa att de skrev 60 böcker på ett år
mm.
men sen AI kom.
Mm.
Och det är det typ så här, ja, men det går, alltså även
ja.
Det är också bara bra att sätta sig in i situationen och förstå vad man
ja.
Tävla med, eller typ, såhär, det kom, vi kommer aldrig du, vi, men det till sist är det så att du och jag gör inte ens samma sak.
Nej, 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 men det är inte samma
alltså,
sak.
Det är inte samma
nej,
sak.
Men det är helt olika saker.
Ja.
Det är helt skilda, tror jag, ekosystem, helt olika upplevelser. Det har inte så mycket med varandra att göra längre.
Nej. Nu ska jag tyvärr ha release för min egen bok den här dagen, Pulsgrejen är, och jag vågar inte heller bli ovän med Storytel som äger mitt förlag samma vecka som, som min bok kommer.
Nej.
Det hade varit så jävla kul att gå dit och skriva någonting om det.
Ja, får skicka någon annan.
Eller hur?
Ja.
Någon som ligger på Bonniers.
Ja.
Eller som inte har en intressekonflikt.
Någon som bara är en reporter.
Ja, det är sant.
Mm.
Men det är kul att höra en författare.
Ja,
för vem kan bli så indignerad som en författare över AI?
Nej, ingen.
Ingen!
Nej, ingen.
Ja. Mm. Du, innan vi går så måste jag bara säga en sak. Alltså en minut kort grej.
Ja.
Jag såg Hamnet.
Ja.
Det är den värsta skiten jag har sett i hela mitt liv.
Gud, tack för att du säger det, för att jag, det har varit min fördom hela tiden. Det verkar så tråkigt. Jag tycker boken verkar tråkig också, men jag har inte läst boken. Har du läst boken?
Nej, jag visste inte att det var. Det är Chloe Zhao.
Den är ju jätteprisad. Den kanske har fått, den har fått så amerikanska fina priser.
Ja, och den är ju en att de fantiserar ihop hur det gick till när William Shakespeare skrev Hamlet. Mm. För att hans son som heter Hamlet gick bort när han var 11 år gammal. Mm. Och då är det Jessie Buckley, som alla är ju typ så, hon är den bästa skådespelaren i världen just nu. Alltså hon var absolut jätteduktig. Men då spelar hon ju mot Paul Mescal, som förlåt mig, men som är en bimbo. Mm. Alltså nu har jag sett honom i typ 5 filmer.
Ja.
Han har samma, för det första han har samma min hela tiden.
Jag tycker om den filmen med, vad heter den, med honom och hans dotter när de är på någon charterresa.
After Sun.
After Sun, är inte den fin?
Han spelar samma person.
Ah.
Det spelar ingen roll om han är gladiator, normal people, After Sun, Hamnet. Han är samma person.
Ja.
Han är plutig. Alltså inte för att sexschema. Och han har samma sån här Caesar-frisyr.
Han har alltid samma Caesar-frisyr.
Varför kan de inte liksom göra... Är det hans kontrakt?
Han kan få ha
som Ariana Grande som alltid gör sitt eget smink i vilken film hon än är.
Är det så?
Ja, och det ser helt sjukt ut. För hon har så, hon är jättekonstig ögonbrynsstil. Men, och då bara tänkte jag typ att alla hatade Wuthering Heights så jävla mycket.
Mm.
Och som ju absolut var en lök i filmen som du vet att jag gillade. Ja. För att jag tyckte att den var sexy.
Ja, men han är inte med den.
Nej, men jag bara menar, det här är exakt samma film typ, fast det är bara att Hamlet är inte sexy.
Nej.
Alltså Wuthering Heights var absolut, jag förstår, det är ingen objektivt
nej,
bra
var
film.
Nej, det kul att kolla
men den
på. Var,
den, men den blev ju den mest sågade filmen någonsin. Men det var ju en sex, de var sex liksom, det var romance.
Mm.
Men Wuthering Heights är bara så... Ja, och den är så övertydlig, Karin, för då är det i början att de ska då bli ihop hos Shakespeare och hans dam.
Mm.
Och hon är i skogen hela tiden och tar massa mossa.
Tar mossa?
Ja, hon är sån, hon kallas för häxa, typ. Hon är sån naturläkemedel. Samlar mossa.
Det är som de som tar
hon mossa. Hon sitter där bara boffar
mossa. Nej, hon samlar på sig mossa för läkemedel.
Exakt, hon är så häxa.
Mm.
Och så kommer han och säger hon så tell me story, och så berättar han Orpheus-myten, alltså när han ska gå ner i underjorden och hämta tillbaka Eurydike när han har dött, när hon har dött, och sen så får han inte vända sig om, och sen så precis när de ska gå ut ur underjorden om man tittar på henne så kommer hon gå till båt och så vänder han sig om och så stannar hon i underjorden. Och så berättar han den myten för henne och säger man så, oh jag fattar, det här är då ett, sluta dramatisera Orpheus-myten. Alltså, jag orkar inte säga
nej, det.
Och sen så är det bara så här jättelånga klippbilder hela tiden i filmen som är så ett hål i marken.
Vi fattar.
Ett hål i marken.
Ja.
Och när de ska gifta sig så går hon in i kyrkan och så viskar hon för sig själv, vänder jag om. Och så vänder han sig om och så vet man, oh my god, somebody's gonna die.
Okej, det låter outhärdligt.
Det är outhärdligt. Mm. Och då var jag så här, bara så på tal om det här med att när folk var till den här norsken, han fick en Oscar nu, vad säger du nu då?
Bara,
ja, okej, Oscar har ingen smak.
Nej, ingen smak. Hon, var, den fick ju massa, hon fick
nej, den
en
fick
Oscar.
En biljon Oscar. Alla var så, den är så bra.
Nej, jag var noll sugen
den
på serien.
Den sög.
Så jag känner att mina instinkter är rätt.
Lägg inte in ett långt klippbild på ett hål.
En viss typ av såna hyllade liksom kritiker hyllade tråkiga
Men hon är ju inte amerikan.
Nej, det vet jag.
Men
inte han heller.
Nej, men den tävlade ju inte internationell film,
nej,
utan den tävlade
men
ju
det är ändå så att de ska ha en brittisk dialekt och då blir det i USA blir det så kvalitet.
Exakt. Nej, men det var så konstigt
och typ
så
här
att det också, men jag hatar när det är så on the nose. Fy vad hemskt det var.
Fy vad hemskt.
Nej, säg inte den.
Tycker
säg däremot Wuthering Heights.
Tycker att jag till nästa gång ska se Djävulen börjar prata 2.
Nu när vi har pratat om Djävulen börjar prata. Vi får se, jag tycker eventuellt att det är lite tidigt. Kanske om vi pratar om Djävulen börjar prata 2
om
9 år. Då är det ungefär on your timeline.
Ja.
Det, är också kul att, du ofta är typ så. Vi borde bara prata om så här, Sex and the City.
Okej, mom.
Okej.
Okay.
Tack för idag, Karin.
Tack för idag, Tone. Vi ses ju på tisdag med Mini Bambino. Och vi ses nästa fredag med vårt vanliga avsnitt.
Ja, det gör vi verkligen.
Och du?
Ja.
Ha det så bra tills dess.
Nej, men, puss och kram!
Puss och kram!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.